sjunger psalm 460, 460, och efter det så talar Peter Thulin.
Kära vänner, vi har nu kommit till det sista tillfället under dessa dagar när vi har varit församlade omkring Guds dyrbara ord. Brodern nämnde här i det föregående om tillfällen då man tycker det är mer opassande att tala och tillfällen där man kanske tycker att nu passar det att tala. Men Guds ord är ett sådant ord som alltjämt passar att tala om. Eftersom vi alla som är här ikväll förhoppningsvis vi har blivit delaktig av trons dyrbara gåva. Den tro som Gud av sin nåd och kärlek har skänkt sina barn. Kan också läsa på ett ställe att tron är inte varmans. Ja, det är en sådan sak eller produkt som man inte kan köpa och ta till sig från någon hylla, utan det är verkligen en Guds gåva. Och när vi då är delaktig utav denna dyrbara trons gåva, som också aposteln Paulus skriver i brevet till Korinterna: jag tror, därför talar jag och. Det var tron som var liksom drivkraften. Kristi kärlek tvingar mig. Det kunde Paulus få erfara. Och visst skulle det också behöva vara så för oss att när vi har fått en så stor och dyrbar gåva så vill vi ju berätta om det också för andra. Det kan vi också känna till ifrån, om vi tar nu en bild ifrån det vardagliga livet. Om något barn får en present, det må nu sen vara till jul eller kanske till födelsedag, någonting riktigt dyrbart och bra, kanske en gåva som man länge har önskat sig, och att man då sist och slutligen får den, så vet vi ju att barnen i sin glädje strax vill berätta om: titta vad jag har fått, det är just precis det här som jag har önskat och som jag har väntat mig. Och gärna berättade om det åt sina lekkamrater där ute och kanske till och med i skolan, att hör ni nu, nu har jag fått precis det som jag så länge har gått och önskat och väntat. Och något utav det här så skulle också vi alla, också vi vuxna, alla kristna, behöva ha en sån inspiration att nu har vi fått av Guds stora nåd den gåva som man har väntat och önskat sig. Och jag tror att alla människor, också de som inte är i tron, har en inre längtan, alldeles som det kom fram här i broderns föregående tal om den främmande mannen. Han hade en längtan att få någonting. Kanske han inte kunde uttrycka det med ord vad det egentligen är. Men vi vet att det står i Guds ord att Gud har satt evigheten i människornas hjärta. Tjänar man inte Gud, den levande guden, så vet vi ju att människan har den benägenhet. Hon kan då istället börja tjäna något annat väsen, som dessa asiatiska religioner. Människan har den i sig att få tjäna någonting som är högre. Och det här ville nu aposteln Paulus, med det här orden så skriver han då till korinterna. Och vad var det som han trodde på? Jo, han säger att vi, han tror på den samma ande som uppväckte Herren Jesus ifrån döden, att den ska också uppväcka oss, mig och dig, som har fått den här gåvan. Det var en text då som Paulus han citerar här till den 116:e salmen, där det just talas om att jag tror, därför talar jag. Och jag tänkte om vi skulle läsa den här salmen i Jesu namn och i bönens ande. Och så brodern Reino talade om de här långa texterna. Och jag sa ju på eftermiddagen att det är bättre att ha en lång text och en kort predikan. Men tyvärr måste jag be om ursäkt att till och med predikan blev kanske för lång. För mycket predikan gör ju kroppen trött. Det vet vi. Men nu ska vi be att Gud ännu ger oss lite kraft till att höra hans ord. Vi läser i således i Jesu namn. Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig. I hela mitt liv skall jag åkalla honom. Dödens band omvärde mig, och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och i bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarade enfaldiga, jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, ty Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot ifrån fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest, alla människor är olögnaktiga. Hur ska jag vedergälla Herren, alla hans välgärningar mot mig? Jag vill taga frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften, ja, i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommes död. Ack Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag är hela hans folks åsyn, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem, halleluja. Den här salmen som bär rubriken Den frälstes lovoffer. Och som vi kan väl lägga märke till när vi läser saltaren, som brukar kallas gamla förbundets sångbok eller psalmbok. För sången och musiken har ju betytt väldigt mycket för Guds folk genom alla tider. Det läser vi redan ut i Moseböckerna. Vi kommer ju ihåg tillfället när Israels barn gick torrskodda genom Röda havet, och när alla var över, hur då Mose och Arons syster Miriam stämde in en lovsång och hela menigheten förenade sig i den sången. Och vi möter på många ställen också hur både konungar och Guds folk har sjungit. Till och med Herren Jesus sjöng. Det kan vi läsa om när han tillsammans med sina lärjungar åt påskalammet för den sista gången. Ibland har jag kanske barnsligt tänkt att kanske det var bara Jesu sångröst som hördes i salen. Vi kommer ju ihåg lärjungarna, de var väldigt tystlåtna, de var nedstämda. Deras hjärtan var fyllda av ångest. Jesus hade talat om sin bortgång, men de kunde inte till fullo då ännu fatta vad det var fråga om. De visste att det var någonting stort på gång och var mycket ängsliga. Jesus, han såg deras hjärtan, och han säger så kärleksfullt till dem, som vi kan läsa i Johannes 14. Era hjärtan var icke oroliga, tron på Gud, tron också på mig. Ja, kära vänner, jag tror att vi också var och en har det erfarenheter ifrån vårt liv. När vi känner oss väldigt oroliga, vi vet inte hur framtiden ska arta sig. Vi kan vara mitt i prövning och motgång. Men vi får ta till oss ännu ikväll och i det stunder dessa Jesu ord. Är ditt hjärta var icke oroligt, tron på Gud, tron också på mig. Här ser vi just hur denna tron, som är en Guds gåva, hur den kan lugna, hur den ger trygghet åt ett Guds barn. Att vi får tro på Gud, han som är alltings skapare. Så som vi också bekänner i vår apostoliska trosbekännelse. Jag tror på Gud, Fadern den allsmäktige, himmelens och jordens skapare. Och när vi tror på en sådan Herre och Gud, så då står vi på en stadig grund. Och han har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände. Och när vi fortsätter vår trosbekännelse och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, och så vidare. Tron på Gud, tron också på mig, säger Jesus. Och sen också på livgivaren, den helige ande. För alla de troende, de som tog emot Jesus i tro, så de undfick som gåva, som pant på den här tron, undfick de den helige ande. Och det är ju någonting, kommer vi också ihåg, varom Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna, att det är gott för er att jag går bort. Skulle jag icke gå bort, så kunde ni icke få den helige ande. Men när jag går bort, skall jag sända till eder hjälparen. Och som man brukar säga, att ett kärt barn har många namn, så har också den helige ande. Det är hjälparen, det är vägvisaren, hugsvalaren, tröstaren. Ja, den ska leda oss i all sanning. Det är sanningens ande som av höjden talar, som oss upplyser och som oss hugsvalar. Så sjunger vi ju i en kär psalm. Nu hörde vi då här i den här psalmen, det var en, kan vi säga, en lovsalm, en tacksalm. Så som sången och salmen, det uttrycker något av det innersta som en människa känner. Hur känslorna liksom rinner fram, kommer fram genom sången och musiken. Och de flesta salmerna som vi har i Saltaren är ju skrivna av konung David. Och han var ju en gudabegåvad psalmdiktare. Han kunde också hantera instrument, och han har ju skrivit de flesta av de här psalmerna. Och som vi säger, det här var en lovsalm, men vi ser också att det finns psalmer som passar in ut i en människas olika livssituationer. I svåra tider, i motgångens tid, i tider av krig och nöd, under svält och hunger, men också dessa tacksägelsesalmer. Vi kommer ihåg Davids botsalm, men samtidigt så kommer vi också ihåg hans tacksägelsesalmer. Speciellt den 103 salmen, det är precis som han skulle ha skrivit den till sig själv, när han uttrycker sig på det här viset. Att lova Herren min själ och förget icke vad gott han har gjort emot dig. Han som har räddat ditt liv ifrån graven och han som har förlåtit dig alla dina missgärningar. Här gladde sig David över syndernas förlåtelse. Inte var det huvudsaken det att han hade nått en så hög position i riket, att han var en konung. Han hade makt, inflytande, han hade guld och ägodelar. Utan när det riktigt gällde, så var det glädjen över att vara, ha fått synderna förlåtna, att han var benådad, en benådad syndare. Och här kommer det också fram i den här salmen. Vi kan få den bilden att det var en bedjande människa. Här i den här bibeln står det inte vem som har skrivit den här salmen. Men jag tror att i den gamla bibeln står det att det är faktiskt Davids salm. Och här säger jag han då att jag har Herren kär, ty han har hör min röst och mina böner. Det var glädjen över det att hans böner har blivit hörda inför Gud. Säkert har du, liksom jag också, hade kanske haft sådana stunder när vi tycker och tänker att Gud inte hör mina böner. Att jag är en alltför dålig bedjare. Det knappast lönar sig ens att bedja till Gud. Men vi ser hur viktigt det är. Bönen är så som ett andningsorgan. Det är hjärtats samtal med Gud. Och när Luther förklarar om bönen, så säger ju han och lyfter bönen så högt att han säger att det är det andra viktigaste i en kristens människas gudstjänstliv. Och han fortsätter och liksom frågar sig, vad är då det viktigaste? Jo, han säger predikan, ty i predikan talar Gud till oss, men i bönen talar vi till Gud. Och tron kommer ju av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord, som vi redan har fått höra under dessa dagar. Och vi har ju på så många ställen det vittnesbördet i Guds ord att Gud verkligen hör våra böner. Vi ska inte ringakta bönens kraft och betydelse, fastän vi från vår egen sida tycker att vi är dåliga bedjare. Ibland kan ju situationen vara så att vi inte ens kan klä i ord det som rörs i vårt hjärta och i vårt sinne. Så var det ju också med Mose, när vi nu nämnde den om Röda havet, när han kom och stod inför den omöjliga situationen, havet framför, faraos här i ryggen och de höga bergen på sidorna. Han liksom fann inget ord för det här, men ändå så sa Gud till honom: Moses, varför ropar du till mig? Vi har också det vittnesbördet i uppenbarelseboken. Det talas om hur det blev tyst i himlen, och under denna tystnad så bars det heligas böner i gyllene skålar inför Guds tron. Där i de här skålarna får du tro, och vi tror att där är dina böner också mina böner. Nu hör Gud vad hans barn har för ärende och vill säga. Och här gläds han över det att Gud har böjt sitt öra till mig. Och han liksom samtidigt ger ett löfte att i hela mitt liv ska jag åkalla honom och bedja till honom. Psalmskrivaren hade fått erfara, han var liksom i dödsnöd, kände hur dödens band omvärde mig och dödsrikets ångest grep mig, och jag kom i nöd och i bedrövelse. Och nu är det säkert att många människor, och vi alla kan vi väl säga, att döden, det är ju människans sista fiende. Men för ett Guds barn, en kristen, så behöver vi inte vara rädda och ängsliga inför döden. Om vi äger frid med Gud, synderna förlåtna ut i Jesu namn och blod, då blir döden för en kristen, det blir porten till det eviga, verkliga livet. Men säkert är det sådana människor som ännu är i avsaknad av trons gåva och i avsaknad med frid med Gud. Verkligen, det är någonting mycket skrämmande, någonting som en människa är rädd för, att dö. om man inte äger den förvissning i hjärtat att man är ett Guds barn och har frid med Gud. Här i början så nämner ju psalmdiktaren, talar om hur döden är någonting mörkt, någonting att vara rädd för, någonting att man har djup ångest. Men vi ser senare här i samma psalm hur döden får en mycket vackrare bild när han äger och känner att han har frid med Gud i sitt hjärta. Då kan han säga att dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ja, döden är porten till livet. Och därför är varje Guds barn så dyrt aktad i Herrens ögon. Och nu vill han här med den här bönen säga att ack Herre, rädda min själ. Vi vet, som vi redan sa, att bönen är mycket viktig för en människa. Men ändå så blir en människa icke rättfärdiggjord genom bönen. Som man ofta kan höra i vår tid och säkert genom alla tider, att människan blir salig genom att be direkt till Gud i bönen om nåd och barmhärtighet. Men Gud, han har ställt denna nådes ordning, och om en människa har en uppriktig bön i sitt hjärta att till Herren att han skulle vara nådig och barmhärtig och rädda min själ, så får vi vara övertygade om att Gud leder en sådan människa så att hon finner vägen till frid med Gud. Som vi också nämnde på eftermiddagen, söken Guds rike och dess rättfärdighet. Hur vi behöver sådana människor får söka Guds rike. Och Guds rike behöver inte vara större än Jesus säger att där var det två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag med och mitt ibland dem. Men när nu psalmskrivaren har fått erfara frid ut i sitt hjärta och fått känna att han är förlåten av Gud, så uppmanar han sin själ: vänd nu åter till din ro, min själ, ty Herren har gjort väl mot dig. Och det här är också någonting mycket viktigt också för ett Guds barn. När Jesus säger: kommen till mig alla ni som arbeten och är en betungade, så ska jag giva eder ro. Nu är det ju inte i första hand fråga om något vanligt jordiskt kroppsarbete, tungt arbete genom vilket vi kan bli kroppsligen trötta. Utan vi vet att om vi ska börja själv arbeta på vår frälsning för att blidka vår Gud, hur än vi arbetar så lyckas det inte. Vi kör oss själva slut. Ja, vi kör oss i väggen, som man brukar säga. Det lyckas inte. Och det är ett väldigt tungt för en människa att börja med gå på den vägen. Utan istället får vi komma till Herren Jesus. Det är han som kan ge ro och vila för varje trött och uttröttad människosjäl. Ja, du har räddat min själ från döden och mitt öga från tårar och min fot ifrån fall. Och jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Det här jordiska livet brukar vi ibland uttrycka ett liv, en vandring i dödsskuggans land. Men här ser psalmdiktaren ett annat land, som vi också nämnde och som det står här på väggen, ett land som flyter av mjölk och honung. Det är det levandes land, och det är det himmelska landet, det himmelska Kana. Och när det här blev så dyrbart för honom, så säger han just de orden som vi redan flera gånger har citerat till, att jag tror, därför talar jag. Och nu kommer det ju fram också, när man då har fått en så här stor gåva. För vi människor, vi har så väldigt svårt att ta emot någon stor och dyrbar gåva, också när det gäller de här jordiska gåvorna. Om det är riktigt något verkligt dyrbart, så nu är vi snabba att lägga liksom handen på bakfickan och ta i börsen och säga att nu vill jag nu betala något lite åtminstone för den här presenten eller gåvan. Och lika när det gäller nåden och förlåtelsen, som är gratis. Vi människor, vi vill göra någonting för den här gåvan. Och här frågar ju han sig, hur ska jag vedergälla Herren? Alla hans välgärningar är mot mig. Ja, hur ska vi vedergälla? Vi kan inte göra det. För allting har Gud berett in i minsta detalj. Frälsningen är klar på grund av Jesu Kristi gärning. Men ändå så vill vi ju göra det. Och det kan vi ju göra just på det här viset. Att vi talar om det för andra människor. Jag tror, därför talar jag. Och nu vill han då samtidigt ge ett löfte åt Herren, och inte i hemlighet utan i hela hans folks åsyn. Det ville han göra. Ja, jag vill infria åt Herren mina löften, ja, i hela hans folks åsyn, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Och visst får vi också, kära bröder och systrar, ikväll. Visst vill vi ge det löfte till Gud, och visst kan vi ge det också till varandra här i bönehuset, här i Herrens hus, att vi vill fortsätta att vandra på livets väg. Det må då sedan kosta vad det kostar vill, så vill vi vandra enligt Guds ord och vandra i denna tro, så som piggare, nådens anammare. Och när det, som vi har blivit lärt, när det kommer synder, fel och brister, att vi inte ska lämna tron, utan att vi får lägga bort allt det som är till trons hinder. Och så får ni, kära vänner, idag och ikväll också, så vill jag som en ringa Guds tjänare förkunna för dig alla dina misslyckande, alla dina synder, fel och brister vara förlåtna ut i Jesu namn och ut i Jesu blod. Tror du detta, ja, då är du den lyckligaste människan som trampar på denna syndens jord. Då kan också du säga ut i ditt hjärta och ge det löfte. Jag tror, därför talar jag. Och vi har ju den önskan att vi en gång ska få bo mitt i dig, Jerusalem, i det nya himmelska Jerusalem. Inte i staden där nere i Israel, utan i den stad som Johannes beskriver så vackert i Uppenbarelseboken, när han ser det nya Jerusalem komma ned ovanifrån, ifrån himlen. av Gud. Hur staden var klädd som en brud, brud för sin brudgum. Det är till den staden vi kära är på väg. Och jag önskar er alla en lycklig resa till det himmelska Jerusalem. Amen i Jesu namn. Jag vill också för min del tacka för all den gästvänlighet och kärlek ni har visat emot mig under de här dagarna. Och vi ska ge varandra det löfte att komma ihåg varandra i bön till vår himmelske Fader. Tack.
Låt oss tacka och be. Gud, vi tackar dig för att du har varit med oss de här dagarna. Vi tackar för det ord du har talat till oss. Och vi ber att vi ska ta vara på det ordet och att det ska få bära frukt i våra liv. Så att det en gång leder och hjälper oss på vägen mot himmelen. Herre, vi ber nu också när vardagen kommer. Att du ska vara med oss var och en. Vi ber att vi ska gå styrkta härifrån. Och förstå den stora kärleken som du haft till oss människor. Och att vi frimodigt ska föra ut budskapet om Herren Jesus Kristus, som har dött och lidit för våra synder. Och att det finns en möjlighet att komma till himmelen. Ja, Herre, vi ber för vår församling här i Luleå. Att kärlek ska få råda i församlingen. Vi ber för alla ordets förkunnare. Att du ger dem frimodighet och att de vill tjäna dig med glädje. Vi ber också för dem som inte kunde komma hit. Att du, Herre, ska vara med dem. Vi ber för de ensamma. Vi ber för de sjuka. Ja, Herre, vi överlämnar alla i dina händer. Alla som har bett om vår förbön. Vi innesluter oss så i din välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Men först så ska vi sjunga psalmen 315, 315. Under den psalmen så bär vi upp en kollekt också för täckande av möteskostnaderna. Och efter det så kan vi sjunga Sionsånger 155. Först psalm 315 och sen Sionsånger 155.